Varmt välkomna till ännu ett av de specialavsnitt som släpps under sommaren. Förutom att ni kommer att få lyssna till sommarsnack med Eva och Fanny så ska ni nu också få ta del av de tipsavsnitt som varit mest populära under våren. Jag tänker att det här är en enorm möjlighet att liksom suga åt sig allt det där bra som gästerna delar med sig av. Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitech som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitech. Så se till att lurarna sitter bra och ta fram papper och penna. För här kommer ett avsnitt fyllt av konkreta tips som ni kan använda i er vardag. Först ut är ett tipsavsnitt med Cecilia Jonsson om emotionell intelligens som ju faktiskt är något som blir mer och mer avgörande för vår framgång. Och då ska du få ge 3 tips till de som lyssnar på hur man kan träna upp sin emotionella intelligens.
Ja.
Så jag lämnar över till dig helt enkelt.
Ja. Det första tipset handlar om dig själv. Mm. Och det handlar om att vara nyfiken på andra. Att släppa dig själv lite grann. Och vara nyfiken på, varför gör hon så? Varför tänker han så? Varför säger han det? Och den nyfikenheten kommer att hjälpa dig. För du kommer att få så mycket information som du kan dra nytta av.
Mm. Att ställa mer frågor också.
Ja. Ja. Mm. Nummer 2 handlar om, vi vet att känslor är involverade i ganska mycket vi gör. Mm. Alltså när vi kan vara nervösa, det är en känsla. Vi kan bli frustrerade och arga. Vi kan bli stressade. Allt det där har med känslor att göra. Men inte alltid vi vet varför det händer. Och vi kanske inte har ett ord för vad vi känner.
Mm.
Och då är nästa tips att om du saknar ord för vad du är med om just nu, det känns bara obehagligt eller det känns inte rätt. Eller känns konstigt. Försök beskriva det. Skriv ner. Ge känslan en etikett. Försök beskriva den för dig själv. För då kommer också din stress över den känslomässiga reaktionen att gå ner.
Mm.
Det är ett sätt att bli duktig på emotionell intelligens.
Mm. Och så nummer 3.
Ja, och tips nummer 3 handlar om jag är lite osäker på hur jag ska läsa av andra människor, hur de känner, vad de tänker, vad de tycker och vad de kommunicerar. För jag har inte tränat så mycket på det. Då kan man göra det väldigt enkelt för sig. Gå ut på stan.
Mm.
Och så läser du av de du möter, deras ansiktsuttryck. Vad säger de dig? Vad tror du hon går och tänker på? Hans kroppshållning och det han liksom, vad känner han just nu och hur tänker han?
Mm.
Och sen kan man öka upp det när man känner att ja, men jag är lite koll ändå. Så kanske jag kan fråga människor i min närhet eller föra ett samtal kring hur helgen har varit och hur känns det eller så vidare.
Mm.
Den klassiska sportfrågan. Faktiskt våga fråga någon annan om det. Och du kommer att bli häpna över hur bekräftade de känner sig och hur glada de blir när du ställer frågan.
Mm.
Så om du är lite osäker på att du är duktig på det här med emotionell intelligens så kan du testa dig själv på stan. Mm. Det är tips nummer 3.
Ja, det där ska jag faktiskt. Jag tror för sig att jag kanske har ganska hög emotionell intelligens. Eller det är i alla fall min spontana känsla efter vårt samtal idag. Mm. Men det där är ju superintressant.
Ja.
Det vill man ju nästan göra. Bara gå runt på stan och kolla på folk. Så, vad känner han? Vad känner hon? Det låter ju jättekul faktiskt.
Ja.
Eller kanske bara jag som. Det kanske är därför jag har emotionell intelligens. För jag tycker att sånt är väldigt roligt.
Precis. Ja. Och det är väl en sammanfattning av varför jag sysslar med det här. Jag tycker att detta är jätteroligt.
Mm.
Och jag ser hur stor utväxling det kan få på ett ledarskap.
Mm.
Eller på en person som hittar sitt sätt i det här.
Ett annat avsnitt som var otroligt uppskattat var det med Alex Varris om hur vi kan få en yngre generation män att bidra till jämställdheten. Så här får ni hans bästa tips på hur man kan prata om jämställdhet med sina söner eller unga män i ens närhet.
Ja. Hur som helst, hur ska man prata med sina söner Det är viktigt att förstå när man pratar om jämställdhet och mångfald och liksom allting som faller under feministiska paraplyt egentligen, så tycker jag att det är viktigt och enkelt att porträttera det som en fråga som är väldigt högt belägen. Lite så här, inom loppet av 200-300 år, då har vi löst allt det här. Men vi kan inte lösa det förrän vi har löst det. Så att nu är det lite dags.
Ja, men precis.
Så, sätta den typen av framework till en början. Så då kommer mina tre tips.
Mm.
Jag skulle säga någonting till dem i stil med, du kan inte veta vad du inte vet. Du kan bara veta det du har sett med dina ögon.
Mm.
Så det andra människor har varit med om är du blind för. Och du bör vara väldigt lyhörd för sånt.
Mm.
Därför att annars riskerar du att gå på vilovägar egentligen.
Mm.
Det är mitt första tips.
Så att uppmana sina söner att vara mer nyfiken kanske på andras perspektiv.
Exakt, exakt.
Och prata med sina tjejkompisar kanske.
Ja, och fråga dem. Försök att få, liksom, få dem att berätta bara deras upplevelse. Så.
Mm.
Det är väldigt givande.
Mm.
Inte bara att höra liksom, om man är man, höra en kvinnas perspektiv. Men allas perspektiv är väldigt, väldigt intressant att höra.
Mm.
Det glömmer man ofta. Den andra punkten är, och det här kommer låta ganska lite konstigt kanske. Så återigen, så ta spjärn, kära lyssnare. Du är väldigt, väldigt arbiträr. Du är väldigt osannolik. Med största sannolikhet skulle du inte ha funnits, och av alla platser du finns på så finns du dessutom i så här Sverige, i liksom toppen av mänskliga upplevelsepyramiden.
Mm.
Du har det väldigt bra. Så här. Den upplevelsen tenderar att lura dig att din bekvämlighet går före andras obekvämlighet.
Mm.
Men så är det inte.
Nej.
Och så bör det inte vara. Och så tycker inte du, kära son, liksom, i många andra ämnen. Så din obekvämlighet trumfar inte andras lidande. Så.
Nej.
Och det tredje tipset skulle jag säga är att liksom måla upp en bild för dem ungefär så här. Jag gillar den här analogin väldigt mycket. Jag tänker ofta på människan som om att vi är ett gäng antiloper på savannen. Så här, du vet. Vi står alla och käkar lite gräs och sen så lite då tittar man upp. Liksom, så här.
Mm.
Och om man bara står och käkar gräs och bara håller på med sitt, då glömmer man bort att man är en antilop. Det är först när man tittar upp som man bara, just det, det är ju inte bara en massa gott gräs som ska in i min mun. Vi är ju ett gäng antiloper här. Så, här.
Mm.
Så jag brukar säga så här till mina manliga kompisar. Du kan antingen vara den som har huvudet i gräset eller så kan du vara den som blickar upp.
Mm.
Och om du inte blickar upp, då missar du.
Mm.
Så gör det. Gör det, bror.
Lyft blicken.
Verkligen.
Ja. Vi tackar Alex för de bra tipsen som ju faktiskt är otroligt viktiga. Och så tar vi oss vidare till ett annat tema. Nästkommande tips kommer nämligen från Maria Mattsson Mäl som berättar om hur vi kan få våra drömjobb. Och du ska ju få ge tips på hur man får sitt drömjobb.
Ja.
Eftersom du är specialiserad på arbetsmarknad.
Precis. Och då vill jag börja med att säga att när man pratar om drömjobbet så tror ju folk så här att ja, men alla vill bli Beyoncé eller popartist eller liksom influencer. Eller så. Men när man pratar med människor så brukar faktiskt drömjobbet vara mycket, mycket närmare. Det kan vara så här, nej, men jag drömmer om att få jobba med djur eller jag drömmer om att få jobba som tatuerare eller jobba med barn. Alltså ofta så har människor ganska nära. Så det första man måste göra det är ju att ta reda på, vad är mitt drömjobb?
Mm.
Alltså vad tycker jag och varför tycker jag att det här skulle vara ett drömjobb? Jag har en kompis till exempel som jobbar inom finansbranschen, tjänar jättemycket pengar, men hans dröm det är att stå och fiska på dagarna. Det skulle han ju kunna göra, men han gör inte det och mår jättedåligt. Så att drömjobbet behöver inte, och det här är det viktigt att lyssna inåt på sig själv. Vad skulle vara ett drömjobb för mig och varför då? För att ibland kanske drömjobbet inte är så himla långt bort ändå.
Mm.
Så att faktiskt lyssna på, vad är det jag tycker är roligt? Och om jag har en ledig dag, vad skulle jag ägna den åt? Så att man faktiskt lyssnar inåt.
Mm.
Det är det första steg ett. Alltså, vad är mitt drömjobb? Och de allra flesta har faktiskt högst rimliga drömjobb i sina tankar.
Ja.
Och det går att åstadkomma. Man kan dela upp dem i lite delmål eller så. Man kanske säger att man vill drömma om att bli veterinär. Ja, det kanske man inte har betygen. Men då kanske man kan jobba med djur på ett annat sätt.
Mm.
Så det är steg ett.
Mm.
Ta reda på vad ditt drömjobb är. Det kanske inte är så långt bort.
Och skit i vad normen säger.
Ja, precis. Därför att då, det är ju nämligen så att många funderar ju liksom, kanske mer på vad mamma och pappa vill eller vad kompisarna vill och faktiskt inte lyssna på sin egen röst.
Ja, så jämför man sig med andra. Och...
Exakt. Mm. Du har förstått det här, Fanny. Nej, men det är precis så att det är så lätt att man inte lyssnar på den här inre rösten därför att det är så mycket annat som påverkar den.
Mm.
Mm. Så det är steg ett. Och steg två, det är faktiskt att våga tacka ja.
Mm.
Och där är faktiskt kvinnor mycket sämre. Killar, de bara, jag fick en fråga, tackar jag. Och sen tänkte de inte mer på det. Medan tjejer ofta är, och det här finns det forskning på som visar också, tjejer ofta är sina största kritiker. Så de tänker så, nej men gud, det där svåra klarar inte jag. Och så tackar man nej. Eller tvekar så att den andra springer och frågar någon annan istället. Så att våga tacka ja. Och att man faktiskt liksom, börjar med att tacka ja, så tänker man, ja men om jag ångrar mig, då får jag tacka nej sen då. Men jag börjar med att tacka ja. Och det där kan man behöva träna sig på. Faktiskt.
Så och det är nummer två. Köra och exekvera.
Ja, verkligen. Och att inte fundera och analysera så mycket. Utan man fick en spännande fråga, tacka ja. Och vill man sen tacka nej eller ändra sig, då får man väl göra det. Men reflexen måste vara, tacka ja. Så vem vet nu, någon kanske lyssnar på det här på onsdag morgon och bara, får jag en fråga idag, då ska jag tacka ja. Till ett jobberbjudande. Så. Därför att det är ändå så att öppnar man en dörr så leder den ju någon annanstans. Det kanske inte är det som är drömjobbet, men man förflyttar sig. Men om man inte öppnar dörren och tar den här möjligheten, då kanske man stannar där. Så genom att tacka ja, bara där har man ju gjort en förflyttning i någon riktning som kanske leder någonstans. Och då är det mitt sista tips. Här på onsdag morgonen. Och det är att våga sätta mål. Kaxiga mål. Jag brukar ta liknelsen med att hoppa höjdhopp. Alltså sätter man målet att man ska hoppa 20 cm högt. Ja, då tar man bara ett litet kliv. Men om man sätter såhär, men jag ska hoppa 1,80. Ja, då måste man ju träna efter 1,80. Man måste äta, träna, lägga upp en plan. Hur ska jag ta mig över dit? Kanske ta hjälp av någon som kan hoppa höjdhopp så att man lär sig tekniken och etc. etc. Så att om man inte sätter mål, då kommer man heller inte att göra någon förflyttning i den riktningen. Så att man faktiskt sätter lite mål. Så behöver det inte bli så. Man kanske inte ens blir höjdhoppare. Men man har ändå tagit lite hjälp och man har börjat öppna lite nya dörrar och göra förflyttningar och det egentligen. Så att faktiskt sätta kaxiga mål för sig själv. Så att man vågar tänka lite nya tankar.
Och tänka lite större.
Exakt.
Vi tar oss vidare till nästa tipsavsnitt som handlar om hur man blir bättre på att rekrytera jämställt, som vi ju vet är avgörande för jämställdheten. Så nu ska ni få lyssna till Fredrik Hillelsson.
Jag har ett par tips. Ett tips är liksom att ha inte en för snäv kravprofil, utan var lite öppen när du skriver en kravprofil. Oftast är en kravprofil en omöjlighet. Men styrs inte för mycket av en kravprofil. Det är ett tips.
Ja, för du har ju sagt så här att man inte ska ha så mycket checklistor, eller hur?
Nej.
Hur utformar man den då?
Nej, men jag tror att ska du intervjua så du ska... Alltså många tittar för mycket på det formella och för lite på personligheten. Försök titta mer på personligheten och lite mindre på det formella.
Vad kan man ställa för krav på personlighet då? Eller krav, men vad
Nej,
kan
jag
man...
brukar säga så här, när jag intervjuar folk så brukar jag säga att titta på, har hon energi, driv, omdöme, självinsikt, uthållighet? Och försöka borra i de sakerna och inte titta att hon har varit jätteduktig som försäljningschef i 3 år och därmed kommer med automatik och lyckas i nästa jobb. Vad är det som säger att de kommer lyckas med nästa jobb om hon kommer in i fel miljö?
Ja, och då landar vi i kulturen och medvetenhet. Men Exakt. Det är en annan sak. Tips nummer 2.
Våga ta in olikheter. Alltså är du ett gäng med 8 män i en ledningsgrupp och så säger någon, ja min fru har sagt att vi måste ta in en kvinna. Då ska du ta in minst 2 kvinnor. Du får inte bara ta in en kvinna. Det är en dödssynd.
För vad händer då?
Hon kommer sluta.
För det är svårt att axla det där själv och komma in
som... Det går inte.
För många tror ju att kvinnor magiskt ska förändra kulturen.
Nej. Då hon måste känna tryggheten, hon måste ha en bundsförvant, de måste stötta varandra. Och ni måste vara mottagliga för att det kommer hända grejer som ni inte kommer gilla, för det rubbar ert liksom snacket.
Ja, rubba snacket och kulturen och allt. Ja, det är läskigt. Tips nummer 3.
Var noggrann och öppen när du tar referenser. Gå inte på att du hör att hon är kass, utan borra i den frågan, ta flera referenser. För att många får spretiga omdömen, vilket inte är sant.
Nej. Och det pratar vi om, varför får kvinnor spretiga omdömen? Det pratar vi om i veckans...
Därför att de oftast utmanar någon och då blir det lättare att spreta till det, för då förminskar vi dem lite grann.
De sista tipsen ni kommer få i det här avsnittet kommer från Sara Jonasson Ginters och är enormt hjälpsamma. För nu kommer ni nämligen få tips på hur man identifierar och hanterar maktutövande.
Ja, men jag fick själv upp ögonen för det här med makt och maktutövande liksom lite senare i min karriär. Innan dess så hade det ju varit ganska diffust, men det fanns ofta en känsla att det var något som pågick utan att jag hade full koll på det.
Mm.
Och när jag började läsa mer om makt och maktbaser och maktutövande så föll så mycket på plats. Och en första aspekt av det som jag tycker är viktig att ha koll på, det är ju det här med de här informella ledarna. Mm. Alltså personer som inte formellt har makt, alltså det är inte en direktör eller en chef eller en vd. Men det är personer som av någon anledning ses som väldigt viktiga individer i organisationen. Det kan vara den där stjärnsäljaren eller någon person som har varit väldigt länge i organisationen. Och som av någon anledning då verkar kunna skapa en liksom mini-organisation i organisationen. Mm. I vilken de ofta då sprider ganska negativa och destruktiva miljöer genom till exempel härskartekniker.
Mm.
Och som utomstående då så tycker jag det har alltid varit så svårt att förstå varför det tillåts pågå. Mm. Tills man då ser ju vad det är som faktiskt är på plats. Vilket är det här maktspelet, det här politiska spelet också i organisationer.
Mm. Hur hanterar man en sån informell ledare då?
Ja, jag tror att det är väldigt svårt att som liksom individ eller medarbetare hantera det i fråga om att förändra det.
Mm.
Man kan fundera på hur man förhåller sig till det själv. När man har sett de här mönstren, liksom intellektualiserat situationen, då kan man ju faktiskt välja att inte försöka bli påverkad av det.
Mm.
Men det kan vara otroligt svårt.
Mm.
Så att är man inte själv i en maktposition, då tycker jag om man inte kan koppla bort det helt, och jag har aldrig varit sån själv, jag påverkas av andra människor, då får man, tycker jag, fundera på att ska man ens vara kvar i en sån miljö som tillåter det, den typ av beteende att fortgå.
Mm. Sen var det en till sak som du skulle ta upp här. Som...
Ja, men en annan är ju det här att jag tror vi alla har känt någon gång. Man lämnar ett möte och känner sig lite korkad.
Mm.
Som en sämre version av sig själv. Att man inte alls har varit den man är normalt sett. Mm. Förhoppningsvis ganska säker på vad man vill säga, vad man står för, ens kompetens.
Man har varit satt i lilla gummanfacket.
Man har varit satt där, precis. Eller blivit ombedd att ta anteckningar eller fixa fika eller vad det kan vara.
Mm.
Inte blivit lyssnad på. Kanske kollegan, ofta då en man, har sagt, säger precis samma sak som man nyss sa.
Mm.
Men så får han all credit.
Mm.
Det ger ju upphov till känslor av ja, men förminskande och nedvärderande.
Mm.
Samma där, försöka intellektualisera vad som faktiskt hände.
Mm.
Och med det försöka koppla bort sig lite från det. Men också agera.
Mm.
Kan man gå till den personen och säga något efter? Kan man gå till den som ledde mötet och påpeka vad som hände? Mm. Eller hitta strategier och sätt att nästa gång kunna hantera ett sånt möte på ett annat sätt. För att inte bli nedtryckt. Återigen, det är lättare sagt än gjort. Men det skulle jag också säga som ett andra fenomen att fundera över.
Mm. Och det brukar ju, det sa ju Elisabeth Kylenstierna, att det är, så här, det är aldrig för sent att gå tillbaks och hantera en situation.
Verkligen.
Som du säger.
Nej, men det håller jag med om. Och man kan också ju se på det som att allra oftast skulle jag säga så gör ju inte folk så här medvetet, utan det är invanda mönster och man säger saker utan att tänka igenom det. Så att om man upplyser någon efteråt så oftast så kan det ju vara väldigt positivt och mottas väldigt positivt.
Mm. Och sen behöver man ju förstå att, som du säger, intellektualisera och att det inte beror på en själv som individ.
Verkligen.
Utan att det är strukturer.
Exakt.
Som gör att det blir så.
Exakt, strukturer och den dynamik som kan finnas i en grupp eller i en organisation.
Mm. Och sen är ju rådet, eller din sista punkt, va, som du ändå tog upp lite tidigare nu, att man faktiskt kan lämna.
Ja, jag hör ofta, eller ganska ofta från, särskilt kanske unga kvinnor, att de liksom bara stångar huvudet mot väggen under lång tid. De försöker förändra, de försöker påtala när det är saker som inte är bra eller inte funkar, när de blir behandlade på ett felaktigt sätt och ingenting händer. Nej, men då är mitt råd verkligen, se dem efter ett nytt jobb. För att dessutom, som kvinna inom tech så har man ju ganska bra förutsättningar att faktiskt hitta ett nytt jobb. Man är eftertraktad i stort i alla fall. Så hitta då en organisation som står för de värderingar som du tror på, som har den typ av miljö som du vill vara i. Genom att till exempel fråga andra som jobbar där redan hur det är. Men verkligen, är det inte bra nog? Är det inte en bra nog miljö för dig? Sluta.
Ja, det finns ju nu, det är ju också på ett sätt, och det ska vi höja ett finger för, det är ju lätt att säga, det är inte alla som kan göra det, men den som har den möjligheten. Verkligen. För det brukar jag också säga till när folk hör av sig till mig, så här, hur ska jag hantera det här? Jag har pratat med min chef och den som utsätter mig och det blir ingen skillnad. Då brukar jag också säga det, lämna. Ja. För det är inte värt det.
Nej, men och du har rätt, det är lättare sagt än gjort, verkligen. Ja. Men är det inte så lätt först? Börja nätverka, börja prata med andra människor och liksom öppna upp. Börja se nya möjligheter. För det händer ju också att ens värld blir ganska liten när man är i en sån destruktiv organisation. Så att hitta liksom vägar ut på olika sätt. Kanske inte att lämna in sin avskedsansökan idag, men börja prata med andra i branschen eller folk man litar på för att se, det kanske finns andra möjligheter.
Så, då har ni blivit matade med massor av konkreta tips. Glöm inte att plocka ut dem du tror kan vara mest användbara för dig. Så hoppas och tror jag att det kan hjälpa dig längs vägen. Men ha nu en fortsatt fin vecka och om du har semester, se till att vila upp dig ordentligt. Och vi hörs ju på onsdag igen, precis som vanligt.